Hej och välkommen till Kulturpodden med Silja, Marit och Lasse, som idag har fått sällskap av vår kollega Johanna Grönqvist. Välkommen.
Tack så mycket.
Och idag ska vi tala om sömn, eller kanske snarare då sömnlöshet. Hur skildrar man sömnlöshet inom kulturen och varför odlar man den här bilden av att framgångsrika människor, de sover lite eller kanske inte alls överhuvudtaget? Men jag tänkte ändå att vi skulle börja med en sån konkret händelse som hela svenska Yles publik kunde ta del av här för någon vecka sedan i samband med årets näsdagsinsamling. För då drog vår kollega Kjell Simonsas en sån här mega livesändning som vara i 66 timmar och 6 minuter. Och då min fråga till er, skulle ni klara av att vaka så länge?
Nej. Och jag tänkte på det här 666 som djävulens siffra. Alltså jag skulle verkligen inte klara av det. Jag är nog en pigg morgonmänniska, men att vaka, nej, det är inte min grej.
Nej, jag skulle absolut inte klara av det heller. Ingen chans.
Nej, jag funderar på vad jag sen skulle säga redan liksom efter ett dygn. Så skulle jag säkert bara stå i studion och babbla och tro att jag pratar någonting sammanhängande. Men det skulle säkert vara någonting helt underligt som kommer ut ur min mun.
Nej, men Johanna, vi har ju övat en del på Sonankylä filmfestival, nog i och för sig, där det snurrar filmer natten igen. Då har vi ju någon gång varit på någon filmvisning som börjar 3 på morgon.
Ja, men ja, det är sant när du säger det, men där är kanske just den här midnattssolen som gör att man på något sätt kommer in i en sån här speciell stämning, eftersom man, den här dygnsrytmen rubbas och man vet inte att det är liksom 3 på natten eller 3 på eftermiddagen och sen när just när folk går på bio hela tiden, dygnet runt, så smittas man ju av det också. Så tänker man sådär att man sover 11 på dagen och sen ser man på film hela natten igen. Men jag måste ju nog erkänna att jag någon gång har suttit 4 på morgonen och sett på film. Och mina ögon har varit så trötta att jag börjar alltså se kors när jag blir trött. Och då har jag sen suttit med ett öga uppe. Och sen när det håller på att falla, så jag en gång satt jag och höll upp med det där ena ögat. Och då insåg jag att nu är det ingen idé mer. För jag liksom kunde inte heller hänga med. Jag måste börja säga åt mig själv så här, vad som händer på duken. Så att nu kommer han in där genom dörren och nu säger han, pratar han med någon. Men jag hade ingen aning om vad han sa. Och då insåg jag att nu måste jag bara smyga ut härifrån den här biografen. Det är ingen idé. Jag ville jättegärna se den där filmen, men jag bara insåg att det här är liksom, jag kommer ju inte att komma ihåg något av den.
Och i något skede märker du att du inte alls sitter och pratar det här, säger det här tyst, utan du sitter där och pratar för dig själv.
Det kan hända att jag blir utburen därifrån.
Det är kanske så som de där sändningarna har gått till. Du tror att du talar bara för dig själv och du går ut i äten.
Ja.
Nå ja, men det här med sömnlöshet och hela den biten, det är ju någonting av en trend idag. Alltså det man talar jättemycket om. Men ser ni det här med sömnlöshet som någon slags tecken på att man är en presterare eller att det är någon slags källa till skaparkraft eller så här? För man talar ju jättemycket om att framgångsrika människor, de behöver lite sömn bara.
Men är det alltså, jag har svårt att tänka mig att sömnlöshet i sig skulle vara en trend. Det handlar väl mer om den där just att man vill vara så effektiv som möjligt. Och då ska man liksom, man ska också sova effektivt bara på 3,5 timmar. Och sen ska man igen vara liksom fit for fight. Men det är väl kanske inte då att sömnlösheten i sig är en trend. Jag tycker ju mer att man pratar om just det här med att det är ju ett problem. Och att man, det är ju en sån här jakt på den perfekta sömnen som jag kanske man tycker att blir mer så här stressad. Eller det stressar en att man borde på något sätt sova jättebra och effektivt på natten. Och sen när man idag ju kan mäta sin sömn också med alla möjliga ringar och klockor och armband som man har på sig. Och sen på morgonen man vaknar och tror att man är utvilad och pigg, så ser man på diagrammet och på den här analysen som man får av sin natt. Och så inser man att jag har inte alls sovit bra. Och nu är dagen förstörd. Och så blir man ännu mer stressad.
Mm. Och så kan man inte sova för att man blir stressad. Ja. Det är ju hårda bud.
Mm, ja, jag tänker nog att det på något vis den här att man ska sova lite, så tycker jag hör mera ihop med på något vis den här liten sån näringslivsideal om sån där extremt högpresterande människor som jobbar otroligt mycket och driver sitt företag effektivt och dygnar runt och så vidare. Men däremot så tycker jag nog att, jag känner ju nog igen det där att det finns en på något vis en sån mytbildning kring det här, att det finns en koppling mellan sömn och kreativitet, tycker jag. Att jag vet inte om det är det så att tanken är att om man sover ganska lite så kan den där sömnen och på något vis den här drömmens kreativitet lite så där läcka över i ens vakna tillstånd om något sådana om några sådana hämningar och filter lite släpper. Kan det vara någon sån grej? Mm. Jag vet inte.
Ja. Nej, men man brukar ofta tala om att folk sitter på nätterna och jobbar och skapar, att då är de som mest effektiva eller stiger upp väldigt tidigt och sätter sig och skriva till exempel och sådär. Men jag tror att det handlar om ganska praktiska saker. Då är ingen annan vaken. Då är ingen annan och stör ens koncentration helt enkelt. Annars tycker jag att just det här med sömnsvårigheter är ju någonting som man använder som tortyrmetod till exempel. Att om man har en fånge så det bästa sättet att tortera någon är ju att inte låta den sova. Utan ständigt gå där och picka till den och väcka den med jämna mellanrum. Så att då blir man ju verkligen tokig. Man kan ju bli galen av att inte få sova. Och så att man blir så där sömndrucken och helt vild och galen. Så här. Och sen tror jag nog också att den här tilltalande digitaliseringen som gör att vi förväntas vara nåbara 24/7 och med sociala medier och allting. Att folk har jättesvårt att koppla loss från det här. Och man vågar inte liksom riktigt somna för att man är rädd för att man missar någonting.
Mm. Men jag tänkte på det där att om du blir störd, jag menar just som en tortyrmetod, det är ju verkligen, det gör ju inte en kreativ. Men du nämnde det där med att det är en ostörd tid. Och det tycker jag ju att en massa, speciellt kvinnliga författare har ju pratat om det. Att det är nattetid som de har haft, då har de kunnat skriva. För på dagen så måste de jobba eller köta man och barn och hushåll och så vidare. Så det är liksom då på natten som...
Och så är det ju fortfarande.
Mm.
Ja, det vittnar ju många om att så är det fortfarande. Att den egna tiden är just sena kvällar eller tidiga morgnar. Mm.
Men det är ju lite intressant det här med vilken laddning, värdeladdning det på något sätt har. Vilken del av natten är det man ger avkall på? Att just det här att skapa och vara kreativ, det är kanske då under de här tidiga timmarna på natten. Alltså det att du inte sover klockan 11 på kvällen utan du kanske vakar till 3. Det är liksom på något sätt den här konstnärsbilden. Medan sen igen det här att du stiger upp 3 och är aktiv på morgon. Det är igen det här affärslivskänslan man har. Det finns ett ljuvligt avsnitt av Solsidan där Fredde kommer till jobbet tidigt på morgon. Och så ser han att där sitter ett gäng yngre medarbetare i ett rum. Och har någon slags konferens och han är lite så här, vad sysslar ni med? Och så visar det sig att de då kommer på jobb 6 på morgon eller vad det nu är. För att liksom effektivera den här arbetsdagen så försöker han då anamma den här dygnsrytmen och håller ju på att kollapsa efter 2 dagar för att det passar inte honom. Så att jag menar det är helt det där att vad man förväntar sig att den här natten på något sätt ska erbjuda.
Ja, men jag tänkte också på det affärslivet så handlar ju också om att till exempel om man jobbar inom ett internationellt bolag som har kontor på olika håll i världen med, ska vi säga, tidsskillnad. Det finns en bilderbok som kom ut för några år sedan av Sanna Tahvanainen och Jenny Lukander som heter Dröm om drakar, där det skildras just det här. Vi har en mamma som jobbar med något företag i Kina. Och det betyder att när alla andra sover så är mamman vaken för att hon måste jobba. Och det här skildras via den här dottern Bella. Så när Bella tittar ut genom fönstret så släcker alla sina lampor ute där i staden. Medan det lyser hos dem för att mamma sitter i sängen med sin dator och en massa papper som prasslar och bara jobbar. Och mamma kan då inte sova för hon jobbar hela tiden. Och då säger Bella att i sängen ska man läsa och drömma, inte jobba. Och så här. Men det går ju inte riktigt så bra och sen då Bolla tar den här vuxenrollen och hon försöker då få den här mamman att somna i något skede och sådär och försöker läsa för henne och vagga henne och viska henne till sömns och säga att man ska räkna får. Medan mamman, så hon räknar bara upp saker som börjar på B som budgetunderskott, balansräkning, bostadsamortering, bristsjukdom, beredskapsövning och bronkit. Men sen så kommer Bella på att en kväll så viskar hon inte bara, hon säger inte sov sött i mammans öra, hon säger dröm om drakar. Mm. Och då börjar den här mamman, hon drömmer om en, först drömmer hon om en sådan jättegammal drake som är helt utschasad, som knappt orkar flyga, som kraschar ner i ett träsk. Och så drömmer hon om en annan drake som är jättetörstig och går omkring och letar efter vatten. Och så hittar hon också ett litet drakägg med en liten drakunge som saknar sina föräldrar. Och sen så vaknar hon utvilad och så kan Bella och mamma då ha åtminstone en förmiddag tillsammans så de kan hitta på någonting tillsammans. Men det här skildrar just den här dagens affärsliv tycker jag med de här internationella människorna som förväntas jobba dygnet runt ungefär och vara nåbara.
Mm. Nu har ju säkert också, nu när man jobbar på distans, så det har ju också brutit upp den där arbetsdagen. Att det kanske ju inte fungerar för alla jobb men säkert för många att du själv då kan helt bestämma när du jobbar och om det passar bättre. Att du känner dig mer kreativ eller effektiv nattetid, så om det bara funkar så kan man ju göra det. Mm. Nu tror jag ju säkert att det kan finnas någonting i det där, att som du Lasse sa, att det släpper något spärrar nattetid, eller att man i mörkret också kanske känner sådär när alla andra sover och det blir mörkt, att man kan möta någonting nytt. Och sen, det säger de ju helt klart, att när man är, när hjärnan blir mer utvilad och liksom redan det när man har sovit en stund, så börjar det ju, man får ju helt enkelt nya idéer, och ibland kanske man tycker att de är helt strålande, och sen på morgonen när man vaknar och läser vad man har skrivit, så är det inte mer så hemskt strålande. Men någonting händer det ju i hjärnan, att den liksom börjar koppla på ett annat sätt än vad den gör dagstid.
Ja, den här filmregissören Alfred Hitchcock berättar ju en sån här berömd anekdot om i en intervju om en manusförfattare, då förmodligen han själv, som la en sådan anteckningsbok vid sängen för att han brukar få såna här fantastiska filmidéer när han drömde. Och på morgonen så hade han sen glömt bort dem. Men så en dag, en natt, så hade han en sån här fantastisk idé, och sen så skrev han ner den och så gick han tillbaka och la sig. Och sen när han på morgonen skulle läsa vad han hade skrivit där, så stod det Boy Meets Girl. Vilket ju i och för sig alltså är en fantastisk idé för en film. Många filmer har gjorts på den premissen som har varit alldeles utmärkta, men det där. Men,
men på något sätt känns det när man talar om det här att det kanske inte är så mycket bara det där att när man sover. Jag är lite allergisk mot det där, för jag är en nattmänniska helt tydligt. Och sen säger människor, men det är bara som att du går och lägger dig tidigare. Inte spelar någon roll om jag går och lägger mig tidigare, för jag somnar ändå inte. Men det inte spelar stor roll när man sover, bara att då när man sover faktiskt är frikopplad. Att man inte har den där undermedvetna stressen hela tiden där. Att nu borde, tänk om det kommer ett mejl, plingar i telefonen 4:20 på morgon, så då måste man se vad det är liksom. Utan att man får den där vilan i något skede, så är det säkert helt hemåt. Men det här med sömnlöshet i konsten då, vid sidan av den här ljuvliga berättelsen om att drömma om drakar, så hur tycker ni att det här med sömnlöshet annars gestaltas inom konsten?
Väldigt, alltså om man nu tänker på film, så tycker jag ju att det ofta då ju handlar sen om galenskap. Men det är ju det på något sätt ju går hand i hand, att om du sover så blir du sen till sist galen. Eller om du har liksom, om du inte mår bra och helt enkelt psykiskt deprimerad eller så här, så det påverkar ju också nattsömnen. Så att när jag så här funderar, att finns det filmer eller tv-serier som behandlar det, så det är ju klart att det finns sömnlöshet i en massa av dem, men oftast så tycker jag att det sen ändå handlar om någonting annat. Det kopplas liksom ihop, oftast då med någon psykisk ohälsa. Jag såg helt nyligen, så har det funnits på arenan en sån här australiensisk skräckfilm som heter The Babadook, som handlar om en ensamstående mamma och hennes sexåriga pojke. Och de läser en sån här barnbok som heter The Babadook. Men sen det visar sig att det är en ganska obehaglig och skrämmande bok och egentligen inte alls lämpad för barn. Men sen när man har läst den här boken, så börjar det som händer i boken börja hända i verkligheten också. Men där blir det väldigt liksom tydligt att det är den här mamman mår inte bra och kan inte sova. Och sen kan inte heller hennes barn sova så jättebra. Och det liksom leder till att de sen hamnar i en sån här ond cirkel där det bara blir värre och värre. Men det är ju förstås alltid fascinerande på film att man ju sen kan ju spela med det. Att vi som åskådare inte riktigt vet att händer det här på riktigt? Eller är det bara nu liksom någonting som hon hallucinerar för att hon är så trött?
Där finns det en annan ljuvlig film, alltså Charlize Theron i Tully, som handlar om alltså en mamma som är i småbarnsfasen, alltså de har 2 eller 3 barn i familjen, och hon börjar vara i den där, i det stadiet att allting flyter ihop, att vad är vad, och de ska vara i skriande behov av en nanny på något sätt som skulle komma och avlasta henne. Och det är en helt jättefin skildring på något sätt, just det, när du kommer närmare och närmare en gräns. Och samma sak, att det blir den där spelet med att vad är nu i hennes huvud och vad är det som är på riktigt. Och att man kan lura åskådaren jätteelegant med det här. Men jag tycker att den frammanar jättefint den där känslan just av att hålla på att tappa greppet om verkligheten. För att man råkar knappt stiga upp från stolen längre, utan det är bara så där som en enda gröt i ens tillvaro.
Jag hade en sån här ett verk eller vad man ska kalla det som tyckte jag beskrev en sån här känsla av sömnlöshet eller så här. Det finns de här alltså comedy specials på olika strömningsplattformar. Det är då en stå-up-komiker egentligen som har en liveshow och så filmas den. Och så var det en sån här ung komiker som heter Bo Burnham som gjorde en sån här comedy special här under coronapandemin som heter Inside och som blev ganska omtalad. Och den är alltså, han har gjort den här grejen när han har suttit hemma ensam, isolerad från sådär i stort sett allt och alla som folk har varit sådär under pandemin. Och det är ganska otroligt för att han har liksom, han gör allting själv i den här. Han liksom filmar och klippt och mixar och skriver och uppträder och han spelar piano och han håller sina monologer. Och det här gör han alltid i sin hemstudio som bara är, det är ungefär som ett vanligt vardagsrum, ett sånt stort tomt rum. Och med lite sådär teknisk utrustning som man ser där i de här inklippsbilderna mellan de här olika monologerna. Och medan han håller på med det här, han arbetar med den här comedy specialen i över ett år tror jag. Och medan han höll på med det här så ser man hur det liksom hopas mera och mera såna tekniska prylar där i det där rummet. Och det är till slut sådana helt ofattbara mängder av mikrofoner och kablar och lampor och instrument. Och sen så skapar han sådana alltså helt otroliga sång- och dansnummer med sådana jättefantasifull ljussättning. Och, alltså det är på något vis en sån här häpnadsväckande skaparkraft som man ser som han ger uttryck för där i sin ensamhet när han liksom sitter och pynjar med de här grejerna, har ingenting annat att göra och håller på att bli tokig. Och den beskriver på något vis den här, just den här känslan av instängdhet av att ligga sömnlös och inte ha någonting att se fram emot egentligen. Och det här, det spelar ingen roll om det är dag eller natt, för det är ingen skillnad för vad som händer. Det är bara mera samma hela tiden. Det vill säga ingenting och han ska bara jobba på sin show. Och det som också gjorde mig så där lite så där sömnlös med hela den här showen eller den här filmen var hur han beskriver den här upplevelsen just av de här sociala medierna, av internet, på ett sätt som jag tyckte var otroligt träffsäkert. Att mens alla är inlåsta så rullar ju internet på. Och alla på ett sätt sugs upp av de här nätplattformarna, av det här oändliga flödet av content. Liksom det är bara innehåll som är sådär totalt värderelativt. Att det spelar ingen roll om det är söta hundar eller bygga en bomb eller främlingar som skickar dickpics eller liksom matlagningstips. Det är bara allting hela tiden och man bara bombarderas med det här. Och han hade där, en av de här, han är musiker också. Han är jättebra som den uppträdare och musiker och han har en av de här låtarna i den här heter Welcome to the Internet. Han sjunger den med en sån där, han tar en sån här diabolisk roll här och han sitter på något vis bakom sitt elpiano och så har han på sig såna mörka solbrillor och han på något vis uppträder på något vis som en sån här ond trollkarl som har byggt upp allt det här och jätte sådär dystopisk stämning och han sjunger en sån konstig polkarytm att can I interest you in everything all of the time, just a little bit of everything, all of the time. Och alla ska bara på något vis konsumera det här flödet i varje vaket tillstånd och delta i det själva och Instagram och så ska man gräla på Twitter och Facebook och göra på något vis fläka ut sig och sitt allra innersta för hela den här helt hänsynslösa och irrationella och liksom på något vis helt skoningslösa nätmobben och ända från tidig barndom och man ska, på något vis det att man ska bara underkasta sig det här att ens hjärnas liksom belöningssystem bara utnyttjas och sugs ut av sådana här plattformar som bara ska ha mera och mera och mera. Och det var en sån här film eller en sån här show som den både handlar om sömnlöshet men den också lämnar mig lite sådär sömnlös. Mm. För det var något sådär på ett sådär vagt sätt ganska oroande, ganska lite sådär kärrande att titta på. Så var det också alltså jätterolig och välgjord och träffsäker och proffsig allting liksom och personlig. Och, så den kan jag rekommendera Bo Burnhams Inside för alla som inte är rädda för lite ångest.
Jag blir trött bara jag hör den här beskrivningen så inser jag att jag sover inte på en vecka om jag tittar på det här.
Men det, är bra. Men det stämmer ju helt klart att jag menar internet är ju, det sover aldrig, det stänger aldrig ner. Det är liksom hela tiden där och kräver att vi ska, och speciellt alltså sociala medier är ju hela tiden igång. Och det kan ju göra en nog smått sömlös som man...
Om man låter notifikationerna stå på så klingar det till.
Ja, och där har man ju konstaterat också att det är ju det som är skadligt sådär på ett annat plan igen, det där blåa skenet som på något sätt man fixerar blicken på när man ligger i mörkret och tittar på sin telefon, redan det i sig är ju aktiverande på ett sätt som gör det svårt att somna. Du kan inte använda den telefonen som en på samma sätt som man människor ofta säger att jag läser en bok innan jag börjar sova. Det är en annan sak. Man kanske blir tröttare då, men att ha den där flimrande telefonen gör en inte sömnig. Eller inte vet jag.
Men nu ska jag ju säga att nu finns det ju också när du jag menar att du tittar på Inside och också blir sömlös, men det finns ju så här starka, nu kan ju en riktigt stark konstupplevelse också ge en eller rubba ens sömn lite grann, för att man på något sätt antingen för att det har varit så bra att man är helt tagen av det och liksom ännu, man märker att man hjärnan och kroppen ännu måste processa det lite, eller sen då att man, jag menar, jag älskar skräckfilmer, nu måste jag ju också erkänna att det finns vissa filmer som har gjort att det har varit aningen svårt att sen släcka lampan på kvällen för att man
måste kolla lite om det döljer sig någonting under sängen eller ute på gården.
Ja, men för att det i mörkret också blir, fast man vet att det är alltid ju precis samma sak dagstid, så sen nattetid så ser det mera kusligt ut. Och jag menar, några sådana här filmer av Lars von Trier som Breaking the Waves, så när man såg den första gången så var man ju nog, det var någonting annat än vad man hade sett tidigare. Och nu har jag ju någon gång efter att ha sett diverse av Lars von Triers filmer så lägga sen och fundera på dem. Och också fundera på vad som för sig går i hans huvud för att han har skapat sådana filmer som han har gjort.
Jag måste bara citera en väninna till mig som här under helgen sa citera sin mormor som alltid brukar säga att i sängen blir allting större.
Okej.
Och då menar hon tankar och inte något annat.
Ja, men där är vi inne på det här igen just med ångest, sömn och ångest. Jag menar, det här just att om man har sett en skräckfilm eller någonting av Lars von Trier och känner, då är man ju nästan rädd för den där sömnen, för att man vill inte somna in, för att det inte ska ta över det där sovande. Men annars är det ju mycket inom litteraturen och filmen, just den där ångest, det som jag menar Ingmar Bergman gjorde sin karriär kring, det här som han kallar för varje timme. Jag har alltid trott att det var ett så allmänt begrepp. Nu läste jag någonstans att det är tydligen han som han myntade att det är varje timme, det här när man ligger där vid fyra snåre och funderar på allt hemskt man har gjort. Men då tänkte jag här på en bok som vi hade som exempel också, Ellen Strömbergs Klåda, som just på något sätt utspelar sig under de här timmarna på natten där man är helt utlämnad åt sina egna tankar och känslor och det där som man inte vill riktigt nudda vid.
Nej, och där har vi ju en jag-berättare som ligger vaken i 40 nätter. Och hon är ett slags sån här, ska vi säga, Scheherazade-figur, alltså som berättar bit för bit, så nystar hon upp, natt för natt så nystar hon upp vad det är som har hänt och som gör att hon inte kan sova. Det pratar hon hela tiden om, det som hände. Hon alltså jobbar i skift på ett demensboende och nu är hon sjukskriven och någonting har hänt på det här demensboendet. Och hon ligger där då under nätterna och Klåda är ju titeln på boken, och det handlar ju också om att hon ligger och kliar sig eftersom det kliar överallt. Det börjar i armhålorna och så sprider det sig till brösten och till ljumskarna och så är det i knävecken och bakom öronen och mellan tårna och sen är det bara i alla valkar och veck och det svider och det varar och det är obehag. Och då blir den där ångesten ju så konkret, för att hon bär på en stor ångest och hon känner på sätt och vis en skuld över det som har hänt. Vi ska inte avslöja vad det som har hänt, för att det är en poäng med den här boken, men det är någonting som gör henne väldigt upprörd. Och så riktar hon sig hela tiden till ett ni, ett kollektivt ni som man uppfattar att det är någon människor som anklagar henne. Och som vill ha ett erkännande från henne. Och som också vill se henne straffad för det här som har hänt då. Och så här. Och hon ligger då de här nätterna genom bredvid sin sambo Mikael, som inte förstår att hon ligger där och kliar sig hela tiden. Men att hon är tvungen att rekapitulera hela tiden det som har hänt. Gång på gång så minns hon tillbaka. Dels på sitt eget liv och varför hon har blivit som hon har blivit. Hon är ganska så här ensam och kanske lite osäker i sig själv. Och så har hon då varit med om detta. Men så ligger hon där och hon känner då att hon känner sig helt enkelt väldigt äcklad av sig själv och sin kropp. Och hon beskriver det någonstans som att, att kroppen är som en surdeg som står och puttrar i skåpet. Och sen det här onda som har slagit rot i henne som växer och ruttnar. Så det är någonting obehagligt som stiger fram inuti, ut. Och någonstans skriver hon också att jag kan inte hata min kropp för jag har aldrig älskat den. Mm. Så att här finns både en sån här, ett sån här äckelt som kommer inifrån, men också det här äckliga och obehagliga som kommer utifrån och som rider henne natt efter natt.
Jag tänkte, alltså jag tyckte det fanns jättemånga fina beskrivningar i den som jag verkligen så där, som blev så målande beskrivningar av ångest. Och så tänkte jag på det när du sa din väninna vars äldre släkting hade sagt att allt blir större på natten. Ja. För det är ju lite så det är. Och speciellt, jag menar, när det är någonting som man inte vill tänka på, någonting som man försöker undvika att tänka på, så måste man ju kanalisera de där känslorna på något annat. Och då är det ju lätt just så här att ligga och vrida sig och vända sig och att det blir ett fysiskt uttryck för att försöka komma undan tankar.
Ja, och när jag läste den här så kom jag också att tänka på en annan bok, en ungdomsroman som kom ut för några år sedan av Dea Solin som heter En spellista för sömnlösa nätter, där det också handlar om det här med ångest som gör att en människa inte vågar eller kan somna helt enkelt för att man är helt enkelt rädd för det där och på sätt och vis. Man skulle vilja men man kan inte sova. Och där handlar det igenom en ganska ung tjej som heter Bell vars flickvän Nathalie har begått självmord. Och den här Bell bär på någon form av skuldkänslor över att hon inte har funnits där. När den här väninnan eller flickvännen har mått så illa. Och hon har de här ångesten och minnena som hela tiden kommer tillbaka. Och de här mardrömmarna som ansätter henne. Och hon försöker ta sömntabletter och lugnande. Men ingenting hjälper. Det enda som hjälper är att sätta sig i en bil. Och åka runt i stan. Och lyssna på musik. Den musik som de då brukar lyssna på tillsammans. Så att det är det enda som gör att hon kan komma bort från de här tankarna på något sätt. För ligger hon där i sängen så då ramlar allt över henne igen.
Mm. Det är en bra beskrivning på att inte kunna sova. Johanna var inne på det här med konstverk som kan hålla en vaken. Och du, Lasse, har också haft det här, ditt verk som inte lämnar dig i fred. Hur är det med dig, Marit? Har du något sånt här verk som du har läst som gör att du har legat sömnlöst? Och funderat på vad är det här?
Nej, det vet jag inte riktigt. Däremot så det här just när man talar om att man brukar läsa, folk brukar ligga och läsa innan de ska sova. Alltså jag önskar att jag skulle kunna göra det. Jag riktigt skulle njuta av det där att ligga och läsa. Men jag kan inte. Alltså jag somnar klacks efter några meningar. Okay. Men jag är sen den igen som vaknar jättetidigt. Och då kan jag ligga och läsa.
Okej.
Okay. Mm-hmm. Så det är 5:30 på morgonen och så jag säger att okej, okay, nej jag orkar inte riktigt stiga upp ännu. Och så har jag en hög med böcker där på nattduksbordet som jag börjar läsa.
Det är bra, vi kan läsa i skift för jag kan gärna läsa till 5:30 men sen måste jag få sova efter det så då går det bra.
Jag är igen det att jag vaknar mitt på natten och kan vara liksom vaken i en timme ibland till och med och sen somnar jag om och sover igen liksom helt normalt och i något skede så blev jag lite stressad över det här men sen fick jag här helt nyligen höra att det här är egentligen så som människor sov förr, före industrialismen. Att min kropp har liksom, justeringarna och inställningarna har gått tillbaka till medeltiden.
För du ska ut och mjölka korna?
Nej, det handlar liksom mer om att man pratar om första sömnen och andra sömnen. Okay. Och då liksom att man först sover 3-4 timmar och sen var man vaken. Och då kunde man liksom läsa eller studera och det och sen liksom fortsatte man att sova. Och jag har förstått att det var ungefär för 10 år sedan som en sån här amerikansk historiker som heter Roger Ekrich som då har liksom kommit fram till det här när han har tittat på såna här gamla medeltida ballader väl, och att man just har pratat om första sömnen och andra sömnen och däremellan är man lite vaken. Och att till och med i Odysseen så finns det här där. Men att sen när man har översatt det under årens lopp och så har man liksom tappat bort det här för att sen i och med industrialiseringen och när det kom liksom först gasljus och sen elektriskt ljus och vi liksom vi ändrar vår naturliga sömnrytm så att vi istället liksom skulle stiga upp då tidigt och gå till fabriken och börja arbeta och så vidare så då rubbades den här första och andra sömnen. Jag vet inte om det här stämmer, men jag tyckte det var jättefascinerande när jag hörde det. Och så tänkte jag, bra, jag sover i fel århundrade, det är bara det.
Det är inte så dåligt.
Jag kan ännu nämna en pjäs som jag har sett som faktiskt gjorde mig sömnlös. Det var den hette The Woman in Black som jag såg på West End i London.
Me too, också sett den där. Ska man kanske inte säga dessa tider, men jag har också sett den.
Ja, den är nog rysk. Det är en riktigt klassisk engelsk spökhistoria och så utspelar sig där kring 1900-talet, liksom 1900-talets början. Och en ung advokat får i uppdrag att resa ut i ett förfallet hus på en liten ort för att gå igenom så där pappren efter en sån gammal tant som bodde ensam där i den där kåken i årtionden. Och det där huset ligger längst ute på en sån här ödslig udde. Och varje dag när tidvattnet kommer in så svämmas den där udden över så att huset blir avskuret där på den där ön. Och alla i trakten är så där fruktansvärt rädda för det där huset. Och han försöker få folk att berätta vad det är som är på gång, men alla undviker honom. Och så visar det sig naturligtvis att det där huset är hemsökt av en vålnad. Och det är då en svartklädd kvinna med ett sånt förtvinat ansikte och ögon som brinner med obeskrivlig illvilja. Och de här, ja. Och det är en av de här pjäserna alltså som har spelat i årtionden där i West End. Den har spelat sedan 1989. Så vid det här laget är den då liksom fruktansvärt välgjord och väl spelad. Och jag höll på att dö av skräck när jag såg på den.
jag såg ju den, jag såg det tror jag 90 eller 91, så den var ju helt ny då. Men det var någonting, de hade en gungstol på scenen.
Ja.
Och det var alltså en vidrig sån här effekt som du får den där gungstolen att gå då, när man liksom inte förväntar sig det, fast ingen då sitter i den. Ja, men ja, jag delar din uppfattning. Men ja, avbröt jag dig nu mitt
i? Nej, jag tänkte, det var nog det. Men jag tänkte säga att om någon vill se en alldeles utsökt kuslig spökhistoria på teater så kan jag rekommendera The Woman in Black i London.
Ja, igen när vi skulle diskutera det här temat så gick jag i bokhandeln häromdagen och så såg jag en bok som heter, det är en internationell bestsäljare i pockethyllan som är skriven av Arianna Huffington och den heter då Sömnrevolutionen, förändra ditt liv en dag i taget. Och det är då alltså en helt sån här bok som går igenom då sömnens historia och forskning och bla bla bla. Och jag har ju inte kunnat sova nu sen jag började läsa den här för att jag inser att det är helt kört för mig det här. Vad allt som händer inom en om inte man sover tillräckligt hela tiden så är det katastrof. Så jag tror att vi måste avsluta den här podden nu så går jag hem och sover. Och så är vi tillbaka nästa vecka med ett annat tema. Tack.
Godnatt.